Med folk som tänker att vi ska predika evangeliet på ett sådant sätt så att det inte är liksom ingen ska bli stött, ingen ska bli provocerad, så kanske vi lyckas övertyga människor om att det här är ett bra budskap. Men vet du vad jag har upptäckt? Att ett mirakel, det bara bryter ner alltså. Jag tycker det är så fascinerande att se. Och Bibeln lovar att när vi predikar evangeliet så stadfäster Gud det under och täcker den kraftiga ner. Det är många gånger som jag har varit ute och vittnat på gatorna så här. Och så pratar man med någon som är jätteprovocerad utav evangeliet och är väldigt aggressiv, och sen så får jag kunskapens ord och säger: nu när du 1973, när du var igenom den här liksom krisen och du gick igenom skilsmässan, din fru otrog mot dig, då såg Gud dig och han vill bara läka den där smärtan. Så han bryter liksom makten utav de här sakerna. Och det är det som är så underbart med evangeliet, att det är inte bara en filosofi eller fina ord, utan vi vill säga att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Och därför säger Apostlagärningarna 1:8 att vi ska få kraft till att bli mina vittnen när det gäller det här på världen. Det finns alltså en övernaturlig dimension av evangeliet. Jag säger inte liksom att det är alltid så när man säger det på så här sätt, att det är människor tycker, ja men man ska inte bete sig dumt. Nej, jag sa inte att man skulle bete sig dumt. Men jag sa att vi ska inte skämmas för att vi har världens bästa budskap. Det finns inget budskap som är så attraktivt som evangeliet. Det finns inget budskap som är så relevant som eller på att säga ett gammaldags evangelium om hur Gud frälser världen i Jesus Kristus. För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är också evangeliet som på något sätt bara tänder det där hoppet i hjärtat igen. Jag var i Helsingfors och gjorde en konferens för ett litet tag sedan. Och på den här konferensen så var det en vän till mig som har varit evangelist under många år. Men sen hade han fallit i sömn och haft en massa relationer vid sidan av sitt äktenskap. Och tappat liksom kallelsen, tappat livet och gått ut i världen igen. Men så hör han att jag ska komma på möte och så säger han att jag inte vågat gå till kyrkan på flera år. Men jag ska komma nu. Och jag visste ju inte om det var liksom bra eller dåligt då han sa det. Men i alla fall så dyker han upp där. Och medan jag predikar så bara kommer så kommer Jesus och bara dör på i hela hjärnvärlden. Och han visste av mig av stolen och lider och båter i syndaren. Så får han komma tillbaka till Gud. Och så ber vi tillsammans. Och så kommer han slut dit. Han bara levt frånskilda en tid. Det var väl fortfarande gifta, vi inte bott tillsammans. Och så får du bara krama om varandra. Så får du be för dem tillsammans. Och bara säga att Jesus gör allting nytt. Jag tycker det är jättespännande. Och vi lever ju i detta någonstans. Att vi vill se Guds rike utbreda sig. Ibland har församlingen varit väldigt fokuserad på att vi ska till himlen. När Jesus är där så vi tillkommer ditt rike, sker din vilja, så som vi gjorde, så upp på himlen. Och därför vill Gud att vi ska vara så fokuserade på att se evangeliet bryta igenom här på jorden genom tiden. Och det finns någonting i det här som är en utmaning. För ni vet att världen, vi har ju sån fokusområde nu, ska jag säga också. Det här med liksom, har ju lyft det här med visionen och organisationen ganska mycket i år. Jag tänkte prata lite grann om både nära och långt borta idag. För ni vet, världen är ju inte en plats idag som är välvilligt inställd till evangeliet. Ungefär 73% och kanske mer utav kristenheten i världen idag lever av en dödsrot på sitt ord på evangeliet. Och det betyder ju att vi lever och har fått ett mandat ifrån Gud som handlar om att han vill att evangeliet ska utbredas över hela världen. Vi ska göra alla folk till lärjungar, säger vi. Alltså, inte bara människor, utan alla folk. Ordet etnos på grekiska, vilket betyder folkgruppen, folkstad. Men att göra detta, det handlar ju inte om att vi kommer bli liksom omtyckta av alla. Alla kommer tycka att det vi håller på med är fantastiskt. Utan att leva missionsbefallning är ju ett liv. Speciellt om man vill jobba som missionär utomlands, jag tror även i Sverige på ett litet tag kanske, så innebär det att du ställer dig i riskzon. Och jag har ju redan fått gå igenom detta en gång, om man säger så här, att jag är inte speciellt rädd för fängelsedom eller dödsort, för jag har redan varit med både som tycker fängelse och varit mordhot. Så jag tar gärna det för evangeliet. Jag tycker det är ett helt okej pris att betala för mig och familjen för att få predika evangeliet över hela världen. Och ibland så blir vi så trygga i vår kultur här i västvärlden att det är lätt att glömma av detta. Men det är den här världen som Gud vill att vi ska föra ut evangeliet. Och jag fick igen tänka på det här i dagarna, för jag kommer åka till Egypten här på ett litet tag och göra en veckas liksom ledarkonferens, ledarseminarium, konferens och jobba med lite olika saker, faktiskt till och med få predika i koptiska kyrkan som är ortodoxa kyrkan också, så det är inte märkligt att de släpper in en så här halvsuspekt obostad pingstpredikant som mig där. Men det ska bli väldigt kul i alla fall att få vara med. Och så. Och sen så har vi ju ett land till på gång här som jag kommer åka till i höst. Men det är lite så här suspekt, kan man säga. Det är inte helt tryggt att åka in. Men någonstans så är ju i alla fall min inställning att evangeliet är så goda nyheter. Jesus är så underbar att det är värt vilket pris som helst att få se människor bra med Jesus. Och jag tänkte läsa idag på Matteus 24 lite grann. För att när vi lever i den här världen så innebär ju det att vi kommer få gott om tillfällen till att uppleva motsatsen av det som Rickard sjöng här. Jag tyckte den här sången var så bra, att sätta våra hjärtan i branden. Vi måste vara medvetna om att vi lever i en värld där det naturliga, om man påverkas av världen, det är att elden faller och äta. Och därför måste man medvetet bygga sitt liv så tillsammans med Gud att du lever brinnande. Du behöver uppleva dov, beand och eld. Man blir andedömd en gång, men uppfylld av en helig ande och eld behöver vi bli varje dag. Det är varje dag så vill Gud att vi ska komma och bara få påfyllning. För att annars så är det lätt att man tappar fokus. Det står så här i Matteus 24, vers 9, till och med 17. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och vi ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men det som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta är evangeliet om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Jag kommer inte att... Jag vet att det finns en annan som tror här i början om predikan. Jag kommer sen ta det här vidare. Men jag har känt att det jag ska predika idag måste på något sätt sättas i den här kontexten. Och jag säger heller inte predika det här idag, att du ska leva ett asketiskt liv och inte njuta av livet, utan absolut njuta av solen och det fina vädret. Gå och se en film, titta på fotbolls-VM. Ha hobbys, ha stuga, ha båt. Men bara se till i det här. att du kommer ihåg vad som är huvudfokuset i våra liv. Och det är att lära känna ditt sätt. Ni vet, ibland när man predikar sådana saker så har folk med associationer och så blir man väldigt svartvitt. Och det är inte min tanke på det här sättet. För Jesus sa, det har vi sagt, det har jag predikat om tidigare här i år, att jag tar inte ut ur världen, jag vill att de ska vara helgade i sanningen. Det vill säga, Gud vill inte att vi ska dra oss undan världen och undan samhället. Utan Gud vill att vi ska vara vita människor. Gud vill att vi ska ha mycket relationer med ofrälsta. Han vill att vi ska vara livsnjutare. Det är ju det som är, som kristen, så har vi fått rättfärdig, fri och glädje till hela hjärtat. Och Gud är mest tillfredsställd med oss när vi är som mest nöjda i honom. Var det en känd till oss också. Och den katekesen, Westminster katekism, säger så här att människans största syfte, det är att älska Gud och njuta av honom för evigt. Men absolut, jag är helt för detta, men jag bara vill att vi ska förstå att den tid vi lever i och den värld vi lever i finns en utmaning mot evangeliet. Och hela världen ligger i ett modersmål, säger vi, vilket betyder att jävla fienden arbetar hela tiden på att vi ska tappa fokus, för han vet att det handlar om människor. Och då säger han så här, Leslie, att detta evangeliet om riket ska predikas till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Du behöver inte hålla på och fundera över när kommer Jesus, eller fundera för mycket olika tidstecken och komma in i en massa suspekta tolkningar av Uppenbarelseboken, utan slutet kommer när vi har inte alla fått i lärjungen. Det är ganska enkelt egentligen. Ibland så tänker vi att vi är uppdaterade på vad som kommer att hända bara för att vi har förstått alla de här tolkningarna av Uppenbarelseboken den sista tiden och det är vad vi håller på med. Men du vet, jag vill inte sitta hemma och läsa en massa bloggar och analysera när Jesus kommer tillbaka, utan jag vill vara en av dem som ser människor förvandlade av Guds kraft. Jag vill vara en av dem som är ute och ser hur evangeliet bryter igenom, människor blir frälsta, människor får upptäcka Jesus. Jag kommer aldrig glömma när jag hade tagit emot Jesus, och jag sitter på bussen till skolan dagen efter och sitter och storgråter när jag tänker på att Jesus blod har renat mig från min synd. Jag förlorade de flesta av mina kompisar. Mamma jagade mig genom huset och kastade grejer efter mig när jag blev frälst. Och jag kände mig lite ensam av och till, men jag kände samtidigt att det är värt det. Jesus betyder mer för mig än mina vänners gillande. Och till och med mer för mig än min familj. Inte på dagens sätt. Så här måste du göra, annars går du förlorad. Utan helt enkelt därför att jag hade blivit så förälskad i Kristus. Det är liksom hela hemligheten med Gunnaras brinnande. Inte att du ska gå in i en dagisk livsstil där du fokuserar på dina egna gärningar, utan i en livsstil där du lever älskad med Jesus. Men har vi läst här, och jag tror att man kan läsa Matteus 24, inte bara, det finns olika sätt att se på Matteus 24, men jag tänker att om vi tar det här ordet lite grann och läser utifrån våran tid här just nu, då står det att många ska komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många då. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svala hos de flesta. Det här behöver ju inte vara ett dramatiskt ord egentligen, utan det är bara att konstatera att världen och livet funkar så att det är lätt att tappa elden. Och att använda att du har varit, du har bara känt den här kärleken till Jesus, du har levt den här kärleken till Jesus, och sen så går tiden då. Och efter ett tag så upptäcker du att jag har tappat fokus nu. Ja, det kanske bara är jag som har luft där. Även som predikant kan vi göra detta. Fast jag varje vecka ser människor hela befriade och vi har sett ett hundratal människor frälsta förra året, så kan jag ändå ibland tänker jag komma in och göra det här på rutin. Om inte jag kommer ihåg att det här handlar ju inte om tjänst, utan det handlar om Jesus. Och det står många ska komma fall och hata varandra och liksom förhålla varandra. Jag tror inte att det bara behöver handla om den här dramatiska varianten att man liksom anger varandra och så hamnar man i fängelse och så här. Utan jag tror väldigt mycket av det här handlar om kalla kärlek. Besvikelse. Om ni tänker i församlingen, ni tänker på ett eget hjärta ibland, så finns det människor som man har levt med, som man har bett tillsammans med, som man har stått tillsammans med, som man har levt tillsammans med, och så där man älskar för bröder och systrar i Herren. Ni vet vad jag pratar om när jag säger detta. Men sen innan åren går, så har någonting hänt, och så helt plötsligt är de borta. Och ofta när det händer, så är det på grund av besvikelse. Någonting har hänt och så kommer liksom besvikelse och oförlåtelse. Och jag vill bara säga, som jag sagt så många gånger, att om inte du har blivit besviken på församlingen, så bara vänta och se. Det kommer hända dig också. Och jag kommer inte ens vilja beskydda dig från att bli besviken på församlingen. Utan där det finns människor, där finns det problem. Och förr eller senare kommer du få möjligheten att bli besviken. Du kommer få möjligheten att bli upprörd, komma in i oförlåtelse. Jag säger det till dem som reser med mig också, att jag älskar er och jag tycker om att ni reser med mig. Men förr eller senare så kommer ni upptäcka att jag bara är människa jag också. Jag har inte allt rätt, jag har inte förstått allt, jag kan inte allt. Och då finns frestelsen till att bli besviken. Men Gud vill inte att vi ska bli besvikna på varandra, distansera oss från varandra och dra oss undan varandra om saker händer. Utan Gud vill att vi ska komma tillsammans. Gör upp om det, be tillsammans och sen knyta kärlekens band ännu starkare. Och det finns bara någonting i det här som har med kalla kärlek att göra. För jag kan ju inte säga till dig att du får inte bli besviken, eller du får inte bli arg, du får inte bli bitter. Jag kan tala om vad Bibeln säger om bitterhet och besvikelse. Och Bibeln säger att bitterhet är som rötta i benen. Bibeln säger att bitterheten hindrar oss från att komma vidare i vårt andliga liv. Du tappar inte frälsningen, du förlorar liksom inte, din relation med Gud. Men om du lever i bitterhet och besvikelse, så kommer det bryta ner ditt liv. På vanligtvis, när sådana här saker händer, så går det tillbaka till en kallad kärlek. Ingen fördömelse det jag säger, men kom ihåg att jag har sagt tidigare här att vi lever i en värld där det bara är naturligt att sådana här saker händer. Och det jag vill komma in på här alldeles strax, det var bara att jag vill sätta den här kontexten först, det är att vi måste bygga en inre kultur där vi beskyddar den. Om vi ska kunna föra ut evangeliet i hela världen, om vi ska kunna nå ut och bryta ny mark för evangeliet, då måste vi ha byggt en inre kultur på en kultur i församlingen där kärleken bevaras redan där. När Jesus liksom uppmuntrar folk att komma tillbaka till den första kärleken i Uppenbarelseboken, så är inte det till en församling som inte gör saker, utan det är skrivet rakt in i en församling som är jätteaktiv. De har utskyldning, de har liksom de är välsignade och alla de här sakerna är bra. Men vad Jesus vill säga till den församlingen är, du vet, det viktiga för mig är inte allt vi gör. Det viktiga för mig är ju inte hur mycket vi kan visa upp, utan liksom det viktiga för mig är att liksom relationen. Är det med på detta? För du kan bryta en överenskommelse. Du kan sluta vara med i en verksamhet. Men det är svårt att bryta en relation med något som man älskar. Och därför när vi tittar på det här som vi talar om idag, så det är ju enda lösningen som det alltid har. Det är att se Kristus som det kostas. Det handlar om att lära sig att leva, älska och sin himmelske pappa. Och att den kärleken har ett sånt självtryck inom dig att trycket utifrån inte går in. Och sitter du här nu och du är besviken eller lite upprörd på någon eller så här lite och så där, så vill jag säga det att det har jag också hört. Jag har hört ibland att jag har kommit hem till fru när saker har hänt i tjänsten och jag har liksom tyckt att jag har blivit lurad på pengar ibland och vi har blivit satta i ganska långa situationer på grund av att saker har hänt som inte har varit speciellt snyggt mot oss. Det händer ibland. Men det underbara är att då har jag en fru som är så pass smart att hon inte tar mitt parti och säger ja, hon har dumma mot den här historien. Utan hon säger, det tycker jag inte är speciellt trevligt att lyssna på. Utan nu får du gå upp och be och så får du ge det här till Gud. Och sen kan det gå. Jag är väldigt glad över att jag har en fru som inte beskyddar mina ovänliga sidor. Utan som hjälper mig att jobba med dem lite. Det finns någonting i detta som vi måste vara medvetna om. Därför att jag har sett så många människor som börjar gå med Gud, kommer in i sin kallelse, börjar vinna människor och börjar nå ut. Och sen händer saker. Och så lite över lite så avtar liksom engagemanget, så avtar de här sakerna. Och till slut så sitter man där och pratar om allt häftigt som hände för 10 år sedan. Sitter och pratar om allt fantastiskt man var med om på 70-talet, 80-talet, 90-talet. Och när jag funderar över varför, då är det för att någonstans du har den här kärleken, kärlek. Men Gud vill inte att vi ska vara ett folk som sitter och tittar tillbaka på hur fantastiskt det var för 10 år sedan, för 20 år sedan. Utan Gud vill att du ska förbinda med honom. Ni vet ju, ni som har varit på lika, att jag är inte en person som sätter mycket fokus på allt negativt som händer. Jag är inte en person som ofta på lika av de här sakerna på det sättet. För att jag tycker att det är så viktigt att ha visionen av Kristus i korset. Att liksom det är det som måste vara centrum hela tiden. För om jag älskar Jesus, då vet jag att omständigheterna kommer att få makt över mig. Men ibland så kan det vara bra och liksom titta tillbaka lite grann och fundera över vad är det egentligen för omständigheter vi rör oss i. Hur ser världen ut? Vad händer? Våra utmaning är ju helt annorlunda än utmaningen som finns i många av de ambitionsställningar som jag har gjort. Därför att där vet de ju, och ofta när jag predikar, så predikar jag medveten om att just nu då kan vi komma in från säkerhetspolisen eller komma in från en stilist och sådär. Det är ju en typ av press. Våra utmaning i västvärlden är ju inte där, utan vi har en fantastisk frihet att bara kunna predika eller ge det hur mycket som helst. Du kan läsa Bibeln när du vill, du kan be när du vill, alla de här sakerna. Våra utmaning är ju det som Jesus talar om i Bibeln, ska man tala om det, om liksom omsorg om allt det jordiska. Det är det dagliga livets omsorg, för att vi har det så bra och har så mycket. Som Gud har välsignat mig också, så jag säger inte att det är fel. Men problemet blir att om alla de här sakerna tar så mycket tid och drar så mycket för dig att du inte har tid för något annat, då kan du vara rädd att göra något på dig. Då kan du vara bra att fundera över vad är fokuset i mitt liv. Så att alla de här underbara sakerna du har blivit välsignad med blir medlemmar som Gud kan använda och ge sin kärlek till. Vill jag berätta? Och då finns det många sätt som du kan tappa fokus på. Men det finns egentligen bara ett sätt som du kan bevara ditt fokus rätt. Och jag tänkte att vi ska titta på det här. Romarbrevet 8, vers 31 till vers 39. Det är så här. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han skona annat än också skänka oss allt för honom? Vem kan anklaga Guds utmaning? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Vad är med den som har blivit uppväxt och sitter på Guds högra sida och ber för oss?
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?
Död eller ångest, förföljelse eller hunger,
nakenhet, fara eller svärd.
Det står ju skrivet.
För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfåglar.
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som älskat oss.
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken någon som nu är eller någon som ska komma, varken makten höjer eller liv eller något annat skapat sig kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Det står mycket, mycket saker i den här texten, men det första som jag vill lyssna för är ju vers 37, och det är en av mina absoluta favoritversen. Det var en av när jag är uppvuxen i. Jag kom ju in och blev frälst till en trosrörelse. Varje gång vi var på Europa och för sig på sommar så var det alltid minst en politiker som var byggd på detta. Att mitt i allt detta vinner vi en överväldigande seger och honom som älskat oss. Det är en vers som jag liksom på något sätt har hört och som jag fortfarande går och tänker på nästan varje dag. Och då mitt i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Och i versen innan står det vi räknas som sagt på. Jo, men det är ju precis i allt detta. I en värld av kallad kärlek, i en värld av laglöshet, i en värld där liksom familjer står sönder och grundläggande liksom värderingar. Då placerar alltså, där människor liksom sviker varandra. Där övervinner vi mitt i allt det här genom honom som har älskat oss. Ja. Vi räknar som sagt så kan. Varför gör vi detta? Jo, därför att vi kan vara viss om att varken makter, eller varken högre liv, varken makter, någon som nu är eller någon som ska komma, eller något annat skapat, ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek. Alltså Jesus uppenbarar i Faderns hjärta. Jesus, Kristus och honom som korsfäst uppenbarar den Gud är. Och när du ser på honom så är det som så kommer du uppleva en ström av kärlek som flödar i honom. Och den här kärleken bevarar ditt hjärta. Läk i dina sår. Och bevarar det. Det är fruktansvärt svårt att vara besviken på någon på grund av att uppleva Guds kärlek i sitt liv. Det är fruktansvärt svårt för mig. Och liksom, det var någon som sa, har inte du varit arg på Gud? För att du har fått sitta i fängelse. Och det är bara det, det går inte att vara på honom. Han älskar mig så mycket, han satt ju där med mig. Det är klart inte jag är arg på Gud, Jesus är ju min bästa vän. Jag fattar inte mycket, ofta när jag tänker på liksom, jag ser teologiska debatter, jag ser olika sådana saker i tidningar, och tänker jag, att det här fattar inte jag. Mycket av, för jag är inte så smart. Men jag fattar en sak, det är att Jesus har tagit all världens synd. Han har förlåtit mig, han har frälst mig, han har räddat mig. Och han vill att hela världen ska få möta och frälsa hans Jesus. Det är rätt bra att fatta. Den insikt, den livet som flödar ifrån Jesus, bevarar det. Jag har tänkt på många gånger. När du hamnar i situationer där du blir liksom förfördelad, eller i situationer där du blir utsatt för olika saker, så hjälper det inte att hålla på och fundera för mycket liksom, eller rätt och fel. Det är klart att det finns ett moment också, men det är inte kallat till att äta utan träna med kunskap och gott nytta. Det är inte kallat till att leva utifrån det här. Är inte kallat till att leva utifrån det här, vad är rätt och vad är fel. Utan vi är kallat till att äta livet sätt som en bild på Kristus. Vi kallar det till att äta honom som är livet. Det är ju därför vi alla kan läsa Bibeln som en regelbok. För då får du vilken annan religion som helst. Utan Bibeln är bok till uppenbara hur Gud frälser när han kommer till Jesus. Och ibland när jag åker till olika länder och berikar när människor är och mycket tryck och sådär. Så kan man där fundera på, vad kan jag predika där? Och människor brukar fråga, men hur predikar du där? Nej, jag säger, jag predikar samma sak. Därför att, ja, du vet, våra exempel, hur vi tycker församling i väst, hur vi tänker här, det funkar ju inte nästan någon annanstans i världen. Det är jättefint att köra Hillsong i Stockholm, men försök att bygga en sån församling i Irak. Eller i de här länderna. Eller i Kina. Våra strukturer Våra tankar, mina exempel som jag kan dra om vad Gud har gjort genom mig i den här kulturen funkar inte i många andra kulturer. Men en sak vet jag funkar i varje kultur. Och det är Jesus. Evangeliet om hur Gud föds i världen genom Jesus Kristus är relevant. Överallt. Och jag kommer ihåg en gång jag har sett med en ganska extrem muslim och pratade en kväll i ett land. Tittade vi och pratade. Och han har aldrig hört om varför Jesus måste dö på korset. Och jag sitter och pratar med honom och får berätta för första gången hur Gud har tagit all synd i Kristus Jesus. Han har kämpat ett till ett liv för att försöka leva rent i egen kraft och liksom bli godkänd av det. Och så får jag sitta och tala på att jag kan sluta kämpa för Gud har redan godkänt dig i Kristus Jesus. Han har redan tagit till synd. Välkommen hem till far. Jag har stått i Indien för ett par tusen hinduer som vill liksom reinkarneras, liksom dö och uppstå. Förhoppningsvis så blir deras karma bättre så att en dag når de fram till liksom nirvana då att bli ett livet. Och bara för att säga, du vet, du har redan hört och uppstått. Kristus gick till korset och när han gick upp till korset så tog han hela mänskligheten mest. Och så drog han och stod upp och så uppstod han. Rätt om det här förklaringen. Det är väldigt underbart. Jag var på en konferens en gång och predikade här i väst. Och det var mycket antikrigföring i den här konferensen. Det var ju ett gäng häxor som höll på att kasta förbannelse och grejer. Och så hoppade de upp på scenen mitt när jag var på och ber för folk. Och så har de liksom lagt i Sverige så de landade på Sverige. Och så efter mötet så får jag prata med dem och tala om för dem. Du får skicka det bästa häxkraft du har med dig. Jag vill att du slänger, ta de bästa förbannelser du har. Och så utsätter du mig för dem. Så ska jag besegra dig i Jesu namn. Och så får vi se vem de måste som stärkas kraft. Men du vet, du behöver inte hålla på att förbanna folk och sådär. För det är ganska jobbigt i längden. Att liksom bygga sin livsåskådning på manipulera och kontrollera. Utan Jesus, han älskar dig så mycket att han vill sätta dig fri på den kraften. Välkommen här. Och sen sa jag, nu ska vi visa att den kraft som vi har inom oss är större. Sen rörde vi upp de här, för de hade liksom lagt i Sverige så är det att vi gör inte vad händer på folkens miljö. Och så bara vi så blöt i det här trycket över deras miljö. Och så fick vi bara säga välkomna. Jag tycker det är underbart. Jag tycker det är underbart. Inte? Det är ju därför det är så viktigt att komma ihåg att vi är liksom jag tycker inte om att använda det här, men vi är ju en församling som gillar den heliga andra. Det är så viktigt att komma ihåg det här och leva i dopet av ande och eld. Det har varit underbart, det har varit beländer ibland och på riket. Ja, det är också mycket tryck. Och så säger jag, hur många här vill uppleva dopet i heliga ande och eld första gången? Och så har de ju ofta mycket tryck och det är mycket jobbigt och sådär. Men eld är ju en bild på kärlek i Bibeln. Och så säger jag, för vi kan inte be för alla i de här mötena många gånger, utan vi får be för alla en massa. Så jag säger, hur många här inne vill uppleva dopet i ande och eld och börja tala i tunga för första gången? Så räcker kanske ett 50, 30, 40, 50-tal upp handen. Och så bara ber man. Och så bara att höra 30, 40 personer börja tala i tunga samtidigt. Det är bara att tänka om Guds kraft och profitera. Varför? Varför är det? Jo, därför att i allt detta vinner vi en överallt seger om någon som älskar oss. Det är viktigt att komma ihåg relationen till Jesus. Därför att det är där som vi övervinner. Det är viktigt att komma ihåg att du älskar dig Gud. Det är viktigt att du låter Gud älska dig och beröra dig och bekänna. För att du ska bevara elden i hjärtat. Och igen, jag betonar att det här handlar inte om att du måste bli asket. Det handlar inte om att du måste bli livsförnekare. Jag menar, jag älskar idrott, jag älskar liksom att gå på film, jag älskar alla möjliga saker. Men du vet, det är underbart. När jag sitter där och tittar på hockey och ser hur Brynäs än en gång vinner över Skellefteå. Och bara säger, tack Jesus att Brynäs är under mål. Men tack Jesus att du älskar mig. Tack Jesus att du är med mig här just nu. Tack Jesus, ditt ord säger att du omsluter mig på andra sidor och du håller mig i din hand. Och Bibeln säger att du är kärlek. Tack Jesus att just nu, just här, är jag omsluter min kärlek. Och tyvärr så får jag trösta med vad jag också vill förlora ibland. Men poängen är att i den tid vi lever och i det klimat vi lever, vad är det så viktigt att vi är här och kommer detta? Ibland, när vi tänker kallad som vision, så blir vi så fokuserade på alla de här yttre sakerna som måste funka. Så vi tänker verksamhet, och vi tänker liksom hur ska vi få till det? Och det är viktiga bitar, så det är inte visst som jag säger inte att vi ska sluta tänka på sånt. Utan vi ska visionera, vi ska planera, men vi får inte glömma av att ge dem allt detta. Det behöver bara vara ström av Jesus. Det samma sak när du hör olika typer av undervisningar, du liksom funderar på olika saker, du inte får ihop det. Så ta det i relationen med Jesus och bara lita på att han kommer visa, han kommer undervisa, han kommer lära. Jag bara känner att jag vill tala om det här, för jag tror att det finns människor här inne som bara behöver få uppleva hur kärleken liksom växt till livet. Och det finns de här inne som behöver uppleva att kanske bitterhet och besvikelse ska få släppa. Kanske du känner att du har liksom kommit in i en passivitet och Gud bara behöver få röra dig igen. Inte i första hand för att du ska göra en massa verksamhet, men för att du ska återupptäcka Guds kärlek. Att du ska återupptäcka det här som vi läste om här, att vem kan anklaga Guds utdragna? Gud är den som frikänner. Han har förklarat det rättfärdigt, han har gärnat det, han har hävdat det. Då kan man återupptäcka det. Vem är den som fördömer? Ja, det finns ju många som kanske vill fördöma det. Det finns inte ett gäng som vill fördöma mig. Det finns de som har läst det här ordet i Matteus 24 till mig som ett personligt ord. Att det ska komma en massa falska profeter och fundera många och säga om du är någon. Och då är det väldigt skönt att säga, vem är den som fördömer? Kristus är den som sitter på Faderns höga sida och många gånger för oss. Och så bara känner jag hur Guds kärlek har svälter ner så. Och behov av att svara, behov av att debattera. Utan jag kan bara säga, vet jag älskar det i alla fall. Och så skickar jag själv välsignelse tillbaka. Det är underbart, vet du. När du ska stå och be för sjuka, eller du ska vilja gå i din Gud har för dig, så tycker du att jag är inte bra nog. Och det vet vi ju redan, för det är ju hela poängen med evangeliet, att ingen är bra nog, eller hur? Men att Gud frälser oss av nåd i Jesus Kristus. Och så bara kommer från mörker att Gud frikänner mig. Jesus ber för mig. Nu kör vi. Inte för att jag ser på mig själv, utan för att jag ser på Jesus. Och Kristus räcker hela vägen. Vi tackar dig Jesus för det. Vi prisar dig för att du är med. Vi blir bekärna i vår liv. Vi tackar dig för att du ger dig bra Jesus. Vi vill också passa på att bara be för kristenheten just nu. Utöver världen. I Skellefteåhamn. Utöver världen. Vi ber för det vill signa EFS och Lutherska kyrkan och alla grupper som just nu möts här med området. Och bara be för dem. Tack för att du suger dem. Tack för att du vill signa dem. Tack för att du bara hjälper dem att predika evangeliet ännu mer. Tack för att du vill signa dem till oss. Tack för att du vill signa våra församling. Men far, jag vill också be för dem som finns i länder och kanske just upplever förföljelse. Bara be att du ska styrka dem. Be att du ska komma med tröst och uppmuntra. Alla de som kanske just nu sitter i fängelse för evangeliet, vi bara ber att du ska komma med ny kärlek ögonen här den här dagen. Vi ber att de ska få uppleva att om de håller på att tappa hoppet, de som håller på att ge upp på grund av tuffa omständigheter, att du bara ska styrka dem. Och vi ber om brinnande hjärta för Jesus över hela världen just. Och vi ber om brinnande hjärta i våra liv också. Vi ber att du ska röra vid oss just nu, att du bara ska få gå och uppleva bara en förnyelse i en helig ande här just nu, med din kärlek av vår röra vid oss. Lyft oss och hjälp oss till att få tag på det du har för oss just nu. Vi prisar dig för det, och tackar dig för det.
Tack.
Ja, Jesus.